Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Välkommen till USA-podden, avsnitt 742. Det är onsdag den 13 maj och klockan är 14.39. Sara Stenholm är ledig idag, så det är jag, Roger Wilson, som sköter spakarna. Men som vanligt har vi med oss Simon Isaksson i Austin. Hur är det idag?
Hallå. Jo, men det är bra.
Och jag tänker att vi kör den här frågan som jag testade för några månader sedan. Vad är den största lokalnyheten i Austin idag?
Stans kanske mest kända mordgåta verkar få sitt sista slut. The Yogurt Shop Murders, 4 tonårs tjejer som sköts ihjäl på en glassbar 1991. Man har inte vetat av vem. Ny DNA-teknik knöt en avliden man till morden förra året. Men 4 andra män har suttit inne eller anklagats för det här. Och nu ska de få dela på ett rekordskadestånd på 350 miljoner kronor som Austin kommer behöva låna pengar för att kunna betala ut.
Mordis till Austin. Hur är läget i Washington DC, Gina Lindberg?
Jo, men det är bra i Washington och vi laddar upp för söndag, för att då ska Trump-administrationen ordna en jättestor kristen manifestation i Washington. Det ska bli 9 timmars bön, lovsång och tacksägelse på The Mall framför kongressen. Och denna 9 timmars ceremoni ska ledas av bland andra Pete Hegseth, försvarsministern, som heller kallar sig krigsminister. Så att det här är en del av USAs officiella 250-årsfirande, och Vita huset hoppas få igång en ny kristen väckelserörelse i Amerika genom det här evenemanget. Så att detta fyller lokala medier idag, förutom förstås att Trump är i Kina som också uppmärksammas.
Precis, för Donald Trump har anlänt till Peking, och imorgon torsdag är det väl dags för det mer formella toppmötet som ska börja mellan honom och Kinas ledare Xi Jinping. Och därför har vi förstärkt laguppställningen faktiskt i veckan, podd med Björn Djurberg. Välkommen hit!
Tack så mycket.
Du är förrätta Kina-korrespondent och så programledare för ett av våra systerprogram, Radiokorrespondenterna Kina. Och ni pratade ju upp det här kommande toppmötet med en hel del entusiasm i senaste avsnittet av er podd. Det var lite som försnackstudion inför fotbolls-VM-final, fick jag känslan av. Gud vad peppiga ni var.
Ja, men det är en stor grej det här ju, Roger, eller hur? Alltså det är ju det första besöket då i Kina på 9 år av en amerikansk president. Alltså Biden var ju aldrig där. Pandemin kom väl i vägen till stor del. Den senaste president som var där, det var ju Trump 2017. Och nu kommer han igen då. De här åren som har gått har ju varit ganska högt tonläge ändå, får man väl säga. Och samtidigt då relativt få möten. Även om man pratar då i telefon och sådär, och man ses på sidlinjerna i vissa internationella sammankomster och så är det ju en helt annan grej när det är ett sånt här statsbesök. Det är väldigt mycket fokus på liksom de bilaterala relationerna och relationerna mellan USA och Kina, alltså världens två största stormakter, största ekonomier, största militärmakter. Det är ju otroligt viktigt såklart, men det finns ju en paradox här. Det är ju inte så höga förväntningar egentligen på att det ska komma ut så många konkreta lösningar egentligen på de problem som finns mellan Kina och USA. Men det är samtidigt då är det tunga frågor som är på agendan. Så det är liksom både och.
Mm. Jag fick lite känslan av att Donald Trump själv gärna ville just spela ner förväntningarna på det här toppmötet på en pressträff i Ovala rummet i måndags. Hans budskap verkar vara att allting egentligen redan är toppen.
What do you hope to get out of the summit in China, and how much has the war in Iran changed?
Look, I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business. We used to be taken advantage of for years with our previous presidents, and now we're doing great with China. We make a lot of money with China.
Ja, en positiv Trump där. Vi tjänar mycket pengar med Kina och vi har ett jättebra förhållande med Xi Jinping, kan man väl sammanfatta det där. Gina Lindberg, hur stor är entusiasmen på den amerikanska sidan inför det här mötet?
Ja, Vita huset och Trump lanserar ju det här som ett viktigt och historiskt möte, och det är det ju precis som Björn sa, på så sätt att det är ovanligt att en amerikansk president åker till Kina. Så ett ovanligt möte mellan två av världens mäktigaste, Men samtidigt är det ju ett upplägg på den här resan som Trump inte hade önskat sig. Trump skulle ju ha åkt på det här besöket för 6 veckor sedan och så sköt han upp resan på grund av kriget med Iran. Och nu hänger Irankriget fortfarande som ett mörkt moln över honom och över världsekonomin och över den här resan. Så att frågan om Iran väntas ju bli en av de främsta punkterna i samtalen med Xi Jinping, och det var inte vad Trump hade tänkt sig eller önskat sig. Han vill fokusera mycket mer på handel, han vill prata AI, han har med sig en stor delegation från amerikanska företagsvärlden, men så blir det ändå säkerhetsfrågor och krigsoro och världsläge som kommer toppa agendan.
Björn, vi var inne på det. Sist Trump var i Kina var 2017. Och som du sa, senaste gången en amerikansk president besökte landet. När jag var korre i USA så var det ju med ganska taskig stämning mellan de två länderna. Som också syntes inför öppen publik så bråkade utrikesministern, den amerikanska utrikesministern med sina kinesiska företrädare inför kameror. Och Biden avslutade toppmötet med Xi Jinping i San Francisco genom att svara på en fråga från pressen. Där han fick frågan, är Xi Jinping en diktator? Typ. Och han sa, ja, han är en diktator, vilket kanske inte var den diplomatiska lösning man hade önskat sig. Men när nu Trump återvänder till Kina, är det till ett annat Kina än det han besökte 2017? Har styrkeförhållandena mellan de här två supermakterna förändrats?
Ja, det har de ju. Kina är ju starkare idag. Alltså man tänker då senast Trump var där 2017, det är nästan 10 år sedan. Kinas ekonomi har växt. Ja, men genomsnitt då 5% kanske per år sen dess. Om man då tänker över en 10-årsperiod, ja, det är en ganska stor, liksom, den kinesiska ekonomin har vuxit ganska mycket och är mycket större idag. Samma sak, alltså det militära Kina har ju också vuxit, och Kinas militära makt är ju betydligt större idag. Alltså, jag tror 2017 när Trump hade, då hade man 1 hangarfartyg. Nu har man 3 och fler på gång, till exempel. Och om vi liksom tänker handelsfrågorna då, inte bara att ekonomin har vuxit, alltså Kinas export har ju fortsatt öka och utvecklas, och man är inte heller lika beroende av USA för sin export idag som man var tidigare. Så att liksom hållhakarna, de potentiella hållhakarna som Kina kan ha, eller som USA kan ha på Kina, är inte lika starka idag.
Och vad är det som kommer att möta Trump när han anländer? Han har ju redan anlänt till Peking, men när själva statsbesöket börjar, vad kommer han att få vara med om?
Ja, det är ju ganska, alltså, kineserna är ju bra på det här. De har ju väldigt många statsbesök i Peking. Xi Jinping träffar ju världsledare varandra vecka, så att man har ju en stor rutin på att ordna ett väldigt så där pompa och ståt, men också mycket formaliteter. Och senast Trump var där så fick de ju en personlig liksom tour av den förbjudna staden. De hade spärrat av den och det var tomt på folk, och vi fick gå omkring där själva. Och det var ju ganska maffigt liksom. Så jag tänkte nu inför det här då, hur ska de kunna slå detta? För den förbjudna staden, det är ju mitt i Peking, det är liksom det största palatskomplexet. Och det jag har sett då, vad som verkar vara på gång, det som har skrivits om att de ska besöka då himmelens altare, som är också en sån här väldigt anrik historisk plats från Ming-dynastin, södra Peking. Det är ett tempelområde, en ikonisk byggnad, den kändaste byggnaden där, som är som ett flera våningar högt runt, jag tror det är en bönehall egentligen, men det är som blåglaserade tegelplattor som sträcker sig mot himlen i någon sån symmetrisk liksom, byggnad som är otroligt vacker och fin. Och jag tänker att det där ger ju också liksom en, jag tror vi delar med oss av det här, Kina är en långvarig kultur, alltså en civilisation som har funnits så länge. Jag tror det är där de vill ge intrycket av också. Sen blir det här mötesrummen såklart. Kina brukar ju ha de här blankpolerade träborden med liksom nästan en trädgård i mitten, va? Så de sitter liksom ganska långt ifrån varann och så alla delegationer på varsin sida och förhandlar. Och den stora mötesdagen är ju torsdagen då, och då lär han väl sitta och förhandla där hela dagen. Och så blir det någon bankett på kvällen och så ska det bli någon arbetslunch och sådär. Men det är inte så långt besök heller, så de hinner ju inte med så himla mycket.
Mm. Simon, det blir ju mer än bara sightseeing som Björn var inne på, även förhandlingar. Vad är det då som står på USAs agenda? Vad är de viktigaste punkterna som man vill avhandla under sitt besök?
Ja, det finns några saker som man räknar iskallt med från amerikanskt håll redan innan mötena börjar att man kommer få till, verkar det som. Och det är att Kina ska lägga miljarder på amerikanska flyg och flygdelar och på amerikanska sojabönor. Det där har vi hört förut också. Och Kina vet ju att sådana här saker kan göra Trump på extra gott humör också. Om man får till sådana där uppgörelser ganska snabbt då, och Trump kan peka på det som ekonomiska segrar för till exempel bönder i politiskt viktiga delstater i mellanårsvalet i höst. Så det räknar man med. Sen har vi ju Iran-kriget där Trump precis innan avfärd igår å ena sidan sa att han skulle ha ett långt samtal med Xi Jinping om Iran, men å andra sidan sa att han inte behöver Kinas hjälp överhuvudtaget här, utan att USA klarar sig självt. Men enligt amerikanska medier så väntas Trump åtminstone försöka få Kina att försöka övertyga Iran att öppna Hormuzsundet åtminstone. Sen finns det lite andra saker också som nog kommer tas upp. Cybersäkerhet, eventuella AI-samarbeten. Och så har Trump förut sagt att han vill att Kina ska vara med i ett nytt fördrag om kärnvapennedrustning. Men eftersom Kina fortfarande har betydligt färre kärnvapen än USA och Ryssland så tror man inte att Kina kommer vara särskilt intresserade av det där.
Det var den amerikanska agendan. Hur ser den kinesiska ut då, Björn?
Ja, alltså handelskriget är väl det viktigaste, en av de två viktiga sakerna. Om vi börjar där ändå, alltså det påverkar ju Kina såklart. Man vill ju inte ha de här höga tullarna. Nu har man ju någon typ av vapenvila med Washington nu då, som man har haft sedan i höstas. Där vill man nog gärna se, alltså att i alla fall inte att tullarna blir högre. Jag tror man kan vara ganska nöjda med om man bara förlänger det här status quo-läget nu lite längre. Någon typ av förutsägbarhet i handelsrelationerna tror jag Kina väldigt gärna vill se. Sen den andra stora frågan då, det är ju Taiwan, och då är vi liksom inne på geopolitiken här. Det här brukar ju liksom Folkets Dagblad, partiets stora språkrör, inför det här mötet häromdagen la in en ledartext där de liksom lyfte upp Taiwan specifikt. Och kineserna brukar säga det, att ja, men det här är liksom kärnfrågornas kärnfråga. The core of core issues, ungefär så man tänker på engelska. Va? Och flaggat även fler gånger för att Taiwan är otroligt viktigt för oss. Och det där har ju spekulerats väldigt, väldigt länge inför det här mötet. Nu ställdes det som sagt in då i mars-april. Liksom, även innan det så börjar man ju snacka om att ja, men ser Kina en möjlighet här att påverka Trump, och liksom, om Taiwan, kan man få Trump att ändra sig någonting som retoriskt i hur USA uttrycker sig kring eventuella liksom, politiska frågor på Taiwan, säkerhetsgarantier, vapenaffärer. USA säljer mycket vapen till Taiwan, och det är en affär som redan har gått igenom som nu ska finansieras, och en annan som det pratas om. Kan man liksom få USA att skjuta upp de här vapenaffärerna? Så det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt för Kina. Och sen tror jag inte man ska underskatta liksom prestigen i det här, att det här är ett väldigt bra PR-tillfälle för Kina. Att ha Trump komma in så här på statsbesöket när man då tidigare i år har haft en lång rad västledare som har kommit till Kina på statsbesök, och nu då Trump. Alltså det ser ju väldigt bra ut för den kinesiska regimen att kunna visa upp det. Titta, alla kommer till oss och träffar oss och vill liksom fråga oss om det ena och det andra och ha liksom våra förslag och lösningar på detta. Så det där, Det är någonting man verkligen gillar, tror jag, och vill satsa på.
Mm. Då ska vi se, Gina, Simon var ju inne lite grann på det här, att Kina-besöket skulle kunna vara någon form av hjälp eller någon form av steg på vägen till en fred i Mellanöstern i kriget mot Iran. Men som Simon sa, dubbla budskap lite grann där från Trump. Hur ser det ut egentligen? Behöver USA hjälp utifrån för att bryta det här stilleståndet som vi ändå befinner oss i just nu?
Ja, Trump hävdar ju att man inte behöver det, och han upprepade det nu precis innan han satte sig på planet, att vi behöver inte Kinas hjälp. Men det är klart att Kina är en viktig spelare här, och som partner till Iran och som stor köpare av iransk olja. Men hittills så har ju Kina följt det här lite grann från baksätet, från åskådarplats, och inte involverat sig direkt. Och nu är ju frågan, kommer det självklart att de kommer diskutera det som händer i Iran, men kommer det här mötet också leda till att Kina tar någon mer aktiv roll? Lyssnar man på Trump så är det ingenting han förväntar sig, men det skulle ju kunna vara en effekt av det här mötet. Och som sagt så kommer Iran-frågan hur som helst att toppa agendan, även om Trump från början hade tänkt att det här mer skulle vara ett möte om AI och handelsfrågor och helt andra ekonomiska frågor än det som är effekten av Iran-kriget.
Och Björn Djurberg, alltså, har Kina råd att inte agera här och försöka få till någon form av lösning? Även de är ju beroende av olja för sin produktion, och det finns ju också starka politiska band mellan Iran och Kina.
Mm. Jag tror så här, man har råd, och det är liksom det grundläggande här, att man har råd betydligt längre än andra. Alltså Kina drabbas ju visst, men alla andra drabbas värre av Hormuzsundet, att det är stängt. Och då är det ju USA-allierade som drabbas värre. Japan drabbas värre, Sydkorea drabbas värre, Taiwan drabbas värre. Så att för Kinas del så är det ju inte bra, om jag tror man hade gärna hade sett, och det har man ju sagt också, man vill gärna se en lösning på Iran-kriget och på Hormuzsundet, att det är stängt, att man vill gärna öppna det. Och man har ju sagt, jag tror förra veckan här så var ju Irans utrikesminister också i Peking. Och det är nog inte en slump att han var där inför det här mötet. Och då uttalandet från Peking då var väl någonting om att liksom internationella samfundet gärna ser att Hormuzsundet öppnas. Så att det var inte som Peking själv som gärna såg att Hormuzsundet öppnas. Och jag tror man kan vara behjälplig mot Trump till en gräns. Men egentligen så kan man ju också vänta och se. Man vill nog inte, man har inte så mycket att vinna på att trycka på Teheran för mycket. För man har ju också relationer med de andra länderna kring Gulfen som är minst lika viktiga som de man har med Iran.
Det pågår också ett handelskrig förutom det väpnade kriget i Mellanöstern. Och det har vi också pratat om tidigare. Så sa du, Björn, här ju att Kina nog skulle kunna tänka sig att behålla det läget som finns ungefär just nu. Hur har den här kapprustningen sett ut? Ett tag var det ju så att Kina och USA höjde importtullarna för varandra i någon form av vedergällningsspel. Men hur har det där sett ut på sista tiden? Vad är det för läge som gäller just nu, Gina?
Ja, det var ju som du säger, det var ju väldigt intensivt för ett år sedan med rekordhöjda tullar från båda håll. Det trappades upp, och det var också hotfulla tongångar från båda parter om fortsatt handelskrig och att det här skulle bli långvarigt och det skulle bli uthålligt. Men sen slöt man ju någon form av ekonomisk vapenvila mellan USA och Kina. Så att det är läget just nu. Handelskriget mellan världens två största ekonomier är för tillfället lugnare. Och just nu ekonomisk vapenvila. Men det kan ju blossa upp igen. Och det där är ju något som, om det händer, kommer påverka hela världsekonomin och som hela världen följer. Så att det här är ju verkligen ett av huvudämnena för samtalen. Hur ska den här ekonomiska relationen, handelsrelationen, se ut framöver? Och ska den här sköra ekonomiska vapenvilan övergå i en mer stabil handelsrelation framöver?
Och Simon, vilken effekt har man sett av de här tullarna? Om man då tänker i synnerhet på tullarna som var riktade mot Kina. Vilka effekter har det blivit av dem i USA?
Alltså, dels så handlar det om att det blev dyrare för amerikanska konsumenter som vill ha kinesiska varor. För kinesiska varor är fortfarande, står ju fortfarande för en viktig del av importen i USA. Men Trump har ju försökt vrida om handelsbalansen mellan USA och Kina sedan egentligen hans förra mandatperiod. Tittar man på handelsunderskottet som USA har mot Kina, som Washington Post gjort och jämfört mellan 2017 och nu, alltså Trumps första år som president första gången och nu, så har USAs handelsunderskott minskat kraftigt. Och från att ha stått för nästan en fjärdedel av USAs import så kom mindre än 10% av allt som importerades till USA från Kina i fjol. Men det finns ju andra länder som tagit över inom vissa områden istället. Vietnamesiska fabriker tillverkar amerikanska datorer och smarta telefoner kommer från Indien. Så det är ju inte så att det automatiskt betyder att alla jobb flyttat till USA istället. Men och när man pratar med amerikaner, jag var ute igår lite på stan och försökte få folk att säga vad de tyckte och tänkte om Kina-besöket. Och förutom att man hoppades på fredsavtal och billigare bensin när det handlade om Iran-frågorna, så var det just typ en oro för ett nytt handelskrig som folk också bar på. Att man kände att man inte vill att det ska bli sådana där ett tullrace igen som innebär massa dyrare produkter i USA, eftersom Kina fortfarande är en del av amerikansk ekonomin.
Björn Djurberg, skulle Kina kunna tänka sig att trappa upp om man nu inte kommer överens på det här mötet i veckan?
Jag tror inte, det vi har sett hittills är att Kina inte går före, utan man följer efter. Så att förra året då, när det här drog igång, när Trump startade det här och höjde importtullarna så otroligt mycket, så följde ju Kina efter steg för steg. Men man gick ju aldrig före själv och höjde liksom mer än vad USA hade gjort. Utan man har sagt så här, okej, vi vill inte ha det här kriget, men om ni startar det, då tänker vi inte backa ner. Liksom, vi slåss om ni vill det. Och det man också gjorde som var väldigt viktigt, det som fick Trump att förhandla till slut, det var ju att man använde sina exportkontroller på strategiska råvaror, till exempel och så här, sällsynta jordartsmetaller. Och det var ju, gjorde man ju ganska snabbt. Och det ledde ju då till de förhandlingar som nu har gjort att vi har en vapenvila, om man ska kalla det för det. Så att Peking har ju den här hållhaken på de här strategiska råvarorna fortsatt. Så man kan ju alltid ta till det. Och det här är ju inte någonting man bara har gjort liksom på grund av handelskrisen som började, tog fart igen då förra året. Utan liksom konsekvent egentligen sen, skulle jag vilja hävda, alltså sen 2017, sen Trump drog igång det här första vändan, för det här är någonting som har legat och puttrat många år ju, så har man liksom konsekvent uppgraderat sina möjligheter att försvara sig och slå tillbaka mot USA vad gäller sanktioner, vad gäller olika handelsvapen och sådär. Så att idag har man en ganska stor verktygslåda som man hela tiden skruvar på för att liksom kunna ge tillbaka kaka till USA om det behövs.
Men vissa av oss kommer, så verkar man ju vänta sig, i alla fall om man tittar på gästlistan, vem som Trump tar med sig till Kina, Gina. Hur ser den ut? Vilka företagsledare syns på den?
Ja, det är en hel massa företagsledare, och en som är tillbaka i inre kretsen verkligen, det är ju Elon Musk, som är med nu, medbjuden i egenskap av att han är Teslas vd. Så att nu när Trumps presidentplan landade i Peking, så var han en av de första ut ur planet strax bakom Donald Trump, Elon Musk alltså. Och sen är det en massa andra vd:ar från Big Tech, det är Nvidias vd Jensen Huang, det är Apples vd Tim Cook. Trump råkade för övrigt döpa om honom i ett inlägg på Truth Social och kallade honom för Tim Apple, som skulle följa med. Men Tim Cook är med, det är bankchefer, det är Wall Street-höjdare. Och ett annat namn som stod ut på gästlistan ombord, en av dem som reser med Trump till Peking, det är Sean Hannity, programledare på Fox News. Enligt Axios så ingår han i delegationen. Han har ju mer och mer blivit någon sorts inofficiell rådgivare till Donald Trump, och nu ingår han alltså enligt Axios i sällskapet som reser med presidenten. Men framför allt är det företagsledare som representerar amerikanskt näringsliv.
Det är ju mycket pepp i alla fall från Kina-poddens sida kring det här toppmötet, men jag måste ändå ställa frågan, hur viktiga är de egentligen? Hur långt kan man komma på 2 dagar i Peking? Och vad är det först i efterhand vi egentligen kan se om den här typen av möten var avgörande eller inte? Kulturreferensen, Nixons besök i Kina 1972 blev ju en opera långt senare. Vad ska krävas för att det ska bli i alla fall en musikal av Trumps besök i Peking?
Ja, jag hoppas att Nixons besök 72 var mer än en opera. Det var ju liksom startskottet på att USA och Kina återupptog de diplomatiska relationerna.
Ja, men det var ju så legendariskt stoff som man kunde göra en opera av det. Det är det jag menar. Vad kan vi hoppas på för råmaterial för att det ska kunna få även populärkulturella genomslag?
Nej, men det är klart att det kan ju vara väldigt viktigt sådana här möten när det är så många svåra frågor, så ibland så måste man ju sparka upp dem till högsta ledarnivå. Och framförallt då när Trump verkar vara en sån person som gärna vill fatta beslut själv. Xi Jinping har ju centraliserat allt mer makt till sig på senare år, så att det är ju väldigt, det är två toppstyrda administrationer på sätt och vis, kan man väl se det som. Så att toppmötena kan ju vara av stor vikt när man ska försöka lösa vissa knutar. Sen är det inte på definition att de är det, men att de ses är ju viktigt bara det. Det här, som sagt, det här är ju världens två största, mäktigaste länder. Att de vårdar relationen som man gör vid personliga möten, bara det är ju en vinst i sig. För när man inte gör det, då finns det ju större risk för missförstånd som i sin tur kan leda till väldigt svåra konflikter i värsta fall. Och vad gäller då frågan om det här, liksom, om det finns andra exempel? Ja, du nämnde ju Nixon 72, Deng Xiaoping som var högsta ledare efter Mao då, åkte ju 79 till USA. Väldigt uppmärksammat statsbesök där han bland annat då tog på sig en cowboyhatt som blev liksom, han blev ju liksom den kinesiska ledaren med cowboyhatt för hela amerikanska folket. Det blev en enorm sån här PR-succé på sitt sätt. Men å andra sidan då, det var då det året där man då de facto återupprättade de diplomatiska relationerna. Stor betydelse för hela världspolitiken såklart. Men Xi Jinping besökte Obama 2015 tror jag det var, och då pratar de om Sydkinesiska havet, det här havet utanför Kina som är väldigt liksom konfliktfyllt, och då uppfattades det som att Xi Jinping sa så här, nej, vi lovar inte militarisera det här havet. Och sen har man ju, hävdar nog många, gjort det. Så att det finns ju liksom, bara för att man säger någonting på ett möte så kanske inte det sen håller ändå.
Samtidigt så har ju Trump under valrörelsen bland annat var ju väldigt tydlig med att Kina var USAs både största konkurrent och kanske fiende. Det känns ju lite mer nedtonat nu, handelskrig till trots, Gina. Det verkar inte som att man riktigt tänker sig den stora fighten med Kina just nu. Det finns lite annat att stå i.
Det finns annat att stå i, och det är många bedömare här som spelar ner förväntningarna på konkreta avtal eller omedelbara resultat av det här mötet. Många som säger att ja, men det här handlar framförallt om symbolik, och som Björn är inne på, det kan på sikt leda till stärkta relationer. Men sen finns det ju också en diskussion om, en kritisk diskussion kring den här resan ur amerikansk perspektiv. Vad skickar det för signaler att Trump säger att han är bästa kompis med Xi Jinping? Jag såg en ledarskribent som skrev om Trumps instinktiva sympati för auktoritära ledare och att det där också kan ses som något problematiskt. Det är inte så mycket diskussion från den här presidentadministrationen i Vita huset om mänskliga rättigheter till exempel i kommunikationen med Kinas ledning. Så att det finns, när det gäller konkreta resultat, få förväntningar. När det gäller symbolik finns det både förhoppningar och farhågor kring det här besöket som ju är historiskt på flera sätt.
Vi får se, det blir ingen USA-podd på fredag, men däremot blir det en extra podd från radiokorrespondenterna Kina, eller hur Björn?
Jajamän, då är Moa Kärnstrand, vår korrespondent i Peking, är ju med då. Hon är på plats och bevakar det här mötet i Peking. Hanna Sahlberg är med, och det kommer bli, vet jag redan nu, 25 minuter kommer den podden bli, kan jag säga. Så att,
ungefär när kan man lyssna på den?
Ja, fredag eftermiddag.
Ja.
Och sen kommer den gå i P1 på lördag också.
Då ser vi fram emot det. Tack så mycket Björn Djurberg för att du var med i USA-podden den här gången.
Tack.
Nu får du fripass och kan springa ut i korridoren igen.
Tack.
Och Gina, vi fortsätter väl med dig då. Simon får sitta lite on hold. Men snart är du tillbaka. Vi ska prata om roadtrip senare. Och det är ju lite din grej, tänker jag. Men yes. Gina, du var ju så långt ifrån en roadtrip man kan komma kanske igår. Du tillbringade stora delar av dagen med att sitta inlåst på en amerikansk militärbas. Vad gjorde du där egentligen?
Ja, jag var inte inlåst utan jag var där frivilligt. Men jag var på militärbasen Fort Meade i Maryland. Ligger strax söder om Baltimore. Och jag fick möjlighet att komma dit för att följa nästa steg i rättsprocessen mot Guantanamo-fångarna. Det är en rättsprocess som pågår. Det är 4 fångar som anklagas för att vara huvudansvariga för 11 september-attackerna. De attackerna 2001 som ju dödade nästan 3 000 människor i USA. Och de här 4 har suttit i amerikansk fångenskap sedan 2003, men rättegången mot dem har inte startat än. Utan det här som jag fick vara med på var en förberedande juridisk förhandling. Och det är den 50:e omgången av förberedande förhandlingar. Och det hålls då i militärtribunalen i Guantanamo. Det är stenhård sekretess runt mycket i den här rättsprocessen. Och jag har tidigare haft möjlighet att följa den på plats i Guantanamo när jag har varit där. Men den här gången blev jag då inbjuden för att följa rättsprocessen på distans. Så att det finns en sorts distansdomstol på den här militärbasen i Fort Meade. Där jag kunde komma in och följa då en särskild sekretessbelagd militär livesändning från Guantanamo med vissa restriktioner. Ibland stänger de av ljudet när det är, saker ska censureras eller sekretessbeläggas. Men jag kunde se och höra stora delar av rättsprocessen.
Den 50:e förberedande omgången då av förhandlingar. Mm. Vad är det som drar ut på tiden på det här sättet?
Ja, det här är ju någonting som har präglat hela, jag menar, hela processen i Guantanamo. Det satt ju som allra mest var det 780 fångar som satt i Guantanamo-fängelset. De flesta fördes ju dit, det öppnade 2002, de flesta fördes dit de närmsta åren. När jakten, USAs jakt på skyldiga efter 11 september var som mest intensiv. Och vi minns ju de här bilderna på hur de flögs in i sina orangea fångdräkter till Guantanamo-basen. 780 fångar som mest, nu är det 15 kvar. Så att de allra flesta har ju genom åren släppts eller transporterats till sina hemländer eller till tredje land. Och de allra flesta har flyttats från Guantanamo utan att ha fått någon dom. Det har inte varit rättsprocesser utan det har varit uppgörelser. Och i det här fallet med de här som man ser som huvudskyldiga så är tanken då att det ska mynna ut i en riktig rättegång eller en militärtribunal som det kallas. Men det har ju tagit, det går år efter år med de här förberedande processerna och en av de sakerna som man diskuterar och som var det stora samtalsämnet igår, det var ju att det är en hel del av bevisen som har kommit fram som försvarssidan menar har kommit fram efter tortyr av fångarna. Och då menar försvarssidan att de bevisen de förhören är meningslösa, de går inte att använda i en rättegång. Så det fokuserar väldigt mycket av processen på nu.
Vem är de här fyra då? De här fyra männen som är med i den här rättegången eller förberedelserna för rättegång?
Ja, den mest kända av dem är väl han som kallas för KSM, Khalid Sheikh Mohammed, som ses som hjärnan bakom, den som planlade 11 september-attackerna. Och sen är det också en man som heter Walid bin Attash, det är Mustafa al-Hawsawi och en man som heter Ammar al-Baluchi. Från början var det en femte man som var med också bland de här huvudåtalade. Men han bedöms nu enligt domaren vara så psykiskt sjuk att han inte kan ställa sin förrätta överhuvudtaget. Så att han är inte med just nu utan nu är det de här fyra det handlar om. Och de, jag såg då dels när jag varit på plats i Guantanamo tidigare men jag såg även igår hur de fördes in i rättssalen och det är en rätt märklig upplevelse att se de här. Igår var mycket fokus på han som heter al-Baluchi från Pakistan som alltså har suttit fängslad sedan 2003. En av dem som anses vara ja, men de som har planlagt hela attacken och som nu är en åldrad man med långt grått skägg som satt där med en gul mapp med en massa, satt och bläddrade i sina rättegångsdokument och satt och pratade intensivt med sina advokater i den här salen efter alltså att ha väntat på den här rättegången sedan 2003 när han greps.
Men finns det någon diskussion i USA kring hur länge en sån här rättsprocess kan hålla på? Alltså det låter ju nästan som att bara den här utdragna processen skulle kunna räknas som någon form av tortyr i sig.
Ja, det är ju absolut diskussion om detta och det är människorättsorganisationer och advokater för de här fångarna som är förstås upprörda över att militärtribunalen inte har blivit av. Men det är också många anhöriga som är frustrerade över det. När jag var i Guantanamo förra gången, 2024, då träffade jag en ung kille för att det är så att journalister kan komma dit men även anhöriga till offren kan komma dit och vara med på rättsprocessen. Och då träffade jag en ung kille från New York hans pappa dödades i 11 september-attackerna. Och då var han, Aiden heter den här killen, då var han bara 4 år. Och nu är han juriststudent och hade kommit till Guantanamo. Och han ville komma för att se de skyldiga och för att få någon sorts avslut i det här traumat som det har varit i hela hans liv. Och när jag pratade med honom så sa han att han var så frustrerad efter att ha suttit med på den här rättsprocessen, därför att han kände när han såg förhandlingarna att det kommer aldrig bli något avslut. Det här är människor som anklagas för att ha dödat hans pappa. Men samtidigt, sa Aidan, så är de här männen så märkta av att ha suttit i fängelse så länge och av att ha behandlats illa under tiden, så det kommer aldrig kunna bli en rättvis rättegång. Så det var hans stora frustration. Och det är ju också så att en av de åtalade, Al-Hawsawi, han till exempel, när man ser honom i rättegångssalen, så sitter han på en särskild vadderad stol för att han har såna, han har opererats flera gånger, han har svåra skador runt ändtarmen som advokaterna säger har kommit till efter att han utsatts för våld. De beskriver det som en form av sexuell tortyr som han utsattes för tidigare. Och de hävdar då att de här erkännandena som har kommit från honom i förhör, de är värdelösa juridiskt eftersom han torterats. Åklagarsidan håller inte med om det. De säger att de här bevisen hade kommit fram ändå, och bevisen är så överväldigande så att det gör ingen skillnad hur erkännandena har kommit fram. Men där står man och stampar rent juridiskt. Och det säger Aidan och många andra anhöriga till offren. Det har lett till en sorts juridiskt vakuum som gör att man kanske aldrig får ett avslut.
Och du satt ensam i den här salen på militärbasen igår och följde rättegången på distans. Säger det någonting om intresset för det här hos amerikanska medier just nu? Eller var det bara en tillfällighet?
Nej, det var inte en tillfällighet, utan det var dagen innan hade det varit 0 journalister på plats, och när jag var där igår så var jag ensam i en stor sal, 40 platser, och jag hade förstås en representant från militären med som var med på plats och såg till att jag inte spelade in saker i smyg till exempel, för det får man inte göra, utan det är vissa restriktioner. Men att jag var ensam journalist säger väl en del, och på plats i Guantanamo igår 0 journalister. Det var ytterligare en journalist i Pentagon från New York Times som följde den här processen igår, och vi var, vad jag kan bedöma, de enda. Och det här säger väl någonting om vilken bortglömd historia det här är i amerikanska medier. Det är helt i medieskugga. Det är en historia som amerikanska medier sällan rapporterar om. Och det är också ett pågående skeende som amerikanska politiker väldigt sällan tar upp. Jag menar, Obama lovade att stänga Guantanamo-lägret när han tillträdde 2008. Och det är fortfarande i bruk, det är fortfarande 15 fångar som sitter där. En av Guantanamo-advokaterna som jag haft kontakt med sa till mig att Guantanamo är långsamt på väg att förvandlas till ett ålderdomshem för terrorister som alla helst bara vill glömma. Så att det är verkligen inte något som får stora rubriker eller stor uppmärksamhet.
Och då byter vi ämne från medieskugga till någonting som däremot debatteras flitigt i USA på olika sätt. Och då menar jag USAs kommande 250-årsjubileum. Vi har redan till exempel pratat om planerna på en ny triumfbåge i Washington DC, huvudstaden. Men när USAs transportminister Sean Duffy skulle fira landets födelsedag, och då bestämde han sig för att dra ut på en roadtrip istället, tillsammans med ett tv-team.
Wore my boots that John Rich gave me.
They're very sexy.
Any input on where you guys want to go?
The Rocky Mountains. The Grand Canyon. Route 66 is classic America.
Ja, så här låter det alltså i The Great American Road Trip i trailern till den. Donald Trump har ju varit förtjust i att hämta regeringsmedlemmar från tv-världen, framförallt från den konservativa kanalen Fox News. Och bland dem finns då transportministern Sean Duffy, som verkar tyckt att det här med ministerpost inte riktigt räcker till. Nu ska han istället fronta en miniserie på 5 avsnitt där han gör en road trip genom USA tillsammans med sin familj, eller delar av. Han har 9 barn, jag vet inte om alla få plats i en vanlig bil. En extra bra idé tyckte han, eftersom han faktiskt träffade sin fru i en reality roadtrip-serie på MTV en gång i tiden. Simon, nu ska vi prata roadtrips här. Det här låter ju som ett program för dig, men det verkar ju som att det blev en hel del politisk kritik kring det här tilltaget.
Ja, det kom direkt kritik mot det här innan avsnitten än släppt och bara trailen fortfarande finns. Framförallt så har politiska motståndare till Trump-administrationen och Sean Duffy pekat på att han förespråkar bilsemester samtidigt som bränslepriserna skjutit i höjden i USA på grund av Irankriget, och man kallar det för out of touch. Sean Duffy har sagt i en intervju till roadtrippens försvar att det inte måste handla om långa resor utan att det lika gärna kan vara korta dagsresor. Någon timme från ens hemstad, bara man upplever mer av USA. En annan kritik handlar om sponsorerna för organisationen som står bakom projektet och som betalat för resorna. Här finns flera bolag inom rese- eller transportindustrin, typ Boeing, United Airlines, Toyota, alltså bolag som Sean Duffy som transportminister ska reglera. Duffy menar att varken han eller någon annan i familjen fått någon lön från sponsorerna, och säger att transportdepartementet undersökt och godkänt medverkan i enlighet med federala regler. Och sen kritiseras också tiden han lagt på det här projektet. 7 månader. Och kritiker tycker att du borde väl jobba istället som minister istället för att åka roadtrip. Men Sean Duffy har försvarat sig även här och sagt att avsnittet spelats in i korta sjok. Någon helg och något lov för barnen. Inte under en konstant 7 månaders period.
Och Sean Duffy har väl egentligen haft ganska mycket att göra på jobbet också under den här perioden, eller hur?
Alltså det finns alltid mycket för en transportminister i USA att göra, och som man får kritik för om man inte löser. Det finns ju frågor som på något sätt känns evighetslånga. Flygplatserna i USA med långa köer i säkerhetskontroller, försenade plan, undermåliga avgångs- och ankomsthallar. Och sen hade vi de här rekordlånga köerna under nedstängningen av inrikesdepartementet också under våren som plågade resenärer. Vi har vägar i USA som man tycker borde rustas upp och renoveras och byggas ut. Motorvägar som är trasiga. Tåg som på vissa håll i USA knappt existerar. Så det finns ju mycket som Duffys kritiker tycker att han borde ha fokuserat på istället.
Och den här serien är tänkt att komma lagom då till sommarsemestrarna för amerikanerna. Men nu står vi inför en situation där det kan bli ganska dyrt, som du var inne på, Simon. En kommentar på YouTube om serien är att den är som att en foodie och går ut liksom och testar restauranger under den stora depressionen. Hur ser den här tajmingen ut att förespråka en roadtrip samtidigt som nyhetskanalerna inte kan sluta prata om bensinpriserna i USA?
Knepig timing får man säga, och det är ju många av kritikerna som pekar på det, att det här visar att han är out of touch. Sean Duffy har inte någon markkontakt med verkligheten om han uppmanar amerikanerna att ge sig ut på bilutflykt samtidigt som bensinpriserna stiger. Sean Duffy själv avfärdar ju det här och säger att de som kritiserar programmet, de är bara opatriotiska. Han skrev att den missnöjda vänstern, det är typiskt de är upprörda för att de vill inte hylla Amerika, de vill inte lära sina barn om patriotism. Så att det är så han ser på den här roadtrippen, som att det är en enda lång hyllning till USA.
Simon, har Trump-administrationen någon plan när det gäller bensinpriserna om nu kriget i Mellanöstern drar ut på tiden?
Ja, Trumps första och främsta plan är ju att Hormuzsundet ska öppna igen, och då kommer oljan flöda från Persiska viken och bränslepriserna går ner. Och att det är höga bränslepriser i USA just nu, det är det värt, eftersom han gör det här för att stoppa Iran att skaffa kärnvapen. Det hade varit mycket värre än höga bränslepriser. Så resonerar ju Trump. Jag vill bara säga det, nationella snittet ligger på just nu $4.50 per gallon bensin, alltså 11 kronor liten. Diesel ligger drygt $1 högre per gallon, ungefär nästan 14 kronor liten. Jämfört med svenska priser kan det tyckas rätt överkomligt. Men det är en uppgång på över 50% i USA sedan kriget började. Så med den bakgrunden då så har folk inte nöjt sig med Trumps förklaring att det här kommer snart gå ner. Utan man vill ha någonting annat, gärna slut på kriget säger många. Men Trump har luftat då ett nytt förslag för att få ner priserna, och det skulle vara tillfälligt sänka federala bränsleskatten, vars intäkter bland annat används till att underhålla motorvägarna i landet. Men eftersom det är en skattefråga så är det något som kongressen måste godkänna, så vi får se hur det blir med det.
Ja, man kanske också behöver lite skatteintäkter, framförallt om man är mitt inne i ett kostsamt krig i Mellanöstern, kan man ju tänka sig. Sean Duffy då, ska vi prata om honom, denna fagre man som liksom Donald Trump har en bakgrund i reality-tv-världen. Gina, om du skulle dra en kort presentation.
Ja, men han har en intressant karriär bakom sig. Han var skogsarbetare, professionell lumberjack hemma i Wisconsin som han kommer ifrån. Så att han tävlade tydligen i Lumberjack World Championship, där man alltså, ja, fäller träd och rullar timmer och hugger ved och sådär. Och han var skicklig på detta. Och sen var han, som du var inne på, han var ju med i reality-såpan The Real World Boston som gick på MTV. Och på den tiden, det här var slutet på 90-talet, då beskrevs han i medierna som att han flörtade mycket med tjejer och att han var the resident playboy i det här huset. Sen stadgade han sig och så gick han in i politiken, blev invald i kongressen och satt länge där. Och så småningom hoppade han av kongressuppdraget av familjeskäl. Han har ju alltså 9 barn. Och då blev han istället programledare på Fox News. Så att det var det han var när Trump fick ögonen på honom. Och sen gjorde han politisk comeback som transportminister.
Mm. Han är tydligen väldigt bra på stockrullning, som är någon sport där man står på en stock i vattnet. 2 personer och sånt där. Så det är också en skill han har.
Ingår i lumberjack-skillen.
Precis. Blir kanske en utvikning för mig här, men jag blev ju lite besatt när jag förstod att hans fru, Rachel Campos Duffy, också en Fox News-profil, men också en Real World-profil. Hon var med i 3:e säsongen i San Francisco, som var lite av tv-historia eftersom det fanns en HIV-positiv kille med där, Pedro Zamora, som sen dog ganska kort efter att serien hade sänds. Och Bill Clinton skickade med ett förinspelat tal till begravningen där han hävdade att ingen amerikan längre kunde säga att den inte känner någon som lever med AIDS, eftersom alla kände Pedro Zamora. Rachel Campos var redan då, erkände hon, följarna för Bad Boys, så det kanske förklarar varför hon fann den här Sean Duffy, varför han föll henne i smaken i alla fall. En liten bisats, det är också min besatthet, precis som din road trips, Simon. Du älskar ju att köra bil genom USA. Det finns ju en hel sida full med tips över hela landet, vad man kan titta på. Min gamla hemstad San Francisco, kanske inte så fantasifullt, man skulle titta på Golden Gate Bridge. Hur står det till med kvaliteten på roadtrip-tipsen på sajten som tillhör den här kommande YouTube-serien?
Alltså det är ganska rörig hemsida med tipsen huller om buller. Så jag har inte lyckats orientera mig helt och hållet vad det är man förespråkar. Men om man tittar på det jag förstår som är Sean Duffy och hans familjs roadtrip. Det var någon karta på Fox News som visade vad de har åkt och vad man kan se i avsnitten sen. Så har de ju varit i Texas bland annat. Det gläder mig att de har kommit hit. Varit runt Grand Canyon, Arizona, upp i Philadelphia, Pennsylvania, lite grann i amerikanska södern, upp i Montana där det finns snö när de var där. Det jag på rak arm saknar och alltid vill förespråka, det är New Mexico. Otroligt ökenlandskap, väldigt öde vägar. Så där som man föreställer sig att New Mexico ska vara och som man vill att en amerikansk roadtrip ska se ut när man åker ensam på någon dammig väg rakt fram hur länge som helst. Så att jag får väl kolla den där hemsidan lite mer, men New Mexico känns viktigt att skicka med i roadtrip-sammanhang.
Det är dags att avrunda sändningen. Gina Lindberg, vad kan inte du släppa från veckan som gått?
Vi har ju pratat om de här stora bilderna av Trump som har satts upp på gigantiska väggbanderoller här i Washington på flera departementsbyggnader. Nu är det en ny sorts skyltar som har dykt upp runt om i Washington. Trump har ju beslutat om en massa förändringar i stan. Han har målat den här stora dammen framför Lincoln Memorial, simbassängsblå till exempel, det har vi pratat om. Nu har det dykt upp nya skyltar på ställen där det pågår sån här ombyggnad och beautification, som Trump kallar det. På byggstängsel runt om i Washington sitter det nya bilder av Trump i iklädd en vit bygghjälm och texten Thank you President Trump. Det visar sig att det är Trumps eget inrikesdepartement som har satt upp de här bilderna. Så Trump tackar alltså sig själv genom att sätta upp tackskyltar runt om i Washington.
Kan du matcha det här, Simon? Ja, kan du matcha det här, Simon?
Jag kan inte släppa The Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room. Ett slags tillfälligt Trump-Epstein-museum som en aktivistgrupp öppnat i Tribeca i New York. Förutom att ha skrivit ut alla Epstein-filerna i 3437 stycken böcker som finns på det här museet, så har man också gjort varsina timelines, tidslinjer, för anklagelser mot Epstein och också mot Trump. Och sen en gemensam tidslinje där man kopplar samman dem när de har haft med varandra att göra. Och jag föreställer mig att det här är någonting som Trump verkligen inte gillar, som nog helst vill att Epstein-frågan ska försvinna, och särskilt hans tidigare samröre med Epstein. Men på ett tillfälligt museum eller en utställning i New York nu, så kan man se det här.
Och med det avslutar USA-podden för den här gången. Gina Lindberg fanns i Washington DC, Simon Isaksson i Austin, Anna Iverson producerade. Jag heter Roger Wilson. En ny USA-podd hör du nästa onsdag.